Det är ju inte dåligt, utan det är ju katastrof i vissa matcher.
Jag är nästan lite irriterad nu igen, nu då. Jag ljög ju som en galning på den tiden ibland med ett saltade grej att man har fått p-bota sånt här när man kom efter matchen med Pixbo i Lisebergsfallen och sånt.
Ja, frasen som många slänger sig med, vi har inget att förlora eller...
Jag avskyddar
den. Alltså, jag blir så trött på den faktiskt. Och det är ju som du säger, då kan de lika gärna ta sina 3-4 öl och sätta sig och kolla matchen då istället. Låt några andra gubbar spela. Som det är nu så drar man åt olika håll. Man tänker mest på sitt lag och sin förening, vad som är bäst för just dem. Så vad fan, de måste ju jobba tillsammans. Det är ju ingen snack om annat. Så jävla stora är inte innebandyn att man har råd med att slösa energi och tid på att vara ovänner. Det är ju helt värdelöst.
Det är tisdag kväll och jag har just sett Växjö mot Mullsjö. Växjö är klara för SM-final i Globen den 22 april. Ett stort ringande och stort bedårande och ekande grattis till Niklas Nordén och Växjö Vipers. Vilken prestation, vilken innebandy ni spelar, och det ska bli ett rent nöje att se er i Globen. Inte bara för att ni just är finalklara, så är det som så att vi ska ha med en Smålandsprofil, en innebandyprofil och kanske en av de absolut största spelarna som spelat den här sporten. Eller ja, två av dem till och med. Nämligen Niklas Ide och Mattias Bult Larsson. Det är ett gäng VM-guld, ett gäng SM-guld, två färgstarka profiler och framförallt två killar som... älskar den här sporten nå innerligt mycket, och vi har hittat lite grann punkter som vi har diskuterat och ser utveckling i. Främst jag och Niklas diskuterar en hel del kring mediafrågor och spelarnas profilerande, och där Niklas har en hel del att säga. Han skrev en tweet häromdagen dessutom om att han tyckte att man skulle sluta med det här med att storma planen när man gör mål. Och vi berör det, den tweeten, och lite allmänt tankar Niklas har kring innebandyns utveckling. Det är ett väldigt intressant samtal, och jag garanterar er att har ni kommit så här långt 2 minuter in i podden, ni kommer att vilja höra resterande 50. Efter det att vi har surrat med Niklas Ide, så träder Mattias Bult Larsson in, och Mattias Bult Larsson har ett gäng härliga historier, men främst så pratar ju Mattias om sitt kära Varberg och vad det betyder nu att Varberg faktiskt åkt ur Superligan. Men inte bara det, han pratade dessutom om samma frågor som Niklas pratade om. Vi pratade lite grann om utveckling för sporten, och det här är faktiskt en podcast som jag varmt rekommenderar att man kanske ser på med lite öppna ögon. Inte bara att allting är fel eller rätt, utan att man faktiskt tänker till att kan det här utveckla våran sport, eller är de helt fel ute på banan? Jag tror faktiskt att vi behöver en debatt, och kanske är det här startskottet. Jag välkomnar Niklas Ide. Men just den här tweeten som du skriver, just det här med planstormningarna, jag skrev exakt, inte kanske samma tweet, men jag skrev ungefär samma sak för, ja men ungefär ett halvår sedan, och fick enormt med skit för att jag var en känslodödare och allt på det. Och nu känns det som att när du säger det så tar folk det på lite annat allvar, vilket gör att jag blir väldigt glad. Men just det här med att folk springer in slentrianmässigt även om man har gjort 8-0, visst känns det lite konstigt?
Ja, men det gör det. Jag låg bara tänkte, jag såg Stottny tror jag det var när Växjö gjorde mål mot Mullsjö här nu, och bara kände det här, vad är det som har hänt egentligen? Det är klart att vi gjorde ju också så kanske 2000-talet i början där, men sen försvann det iväg, och då sprang man ju till båset och jublade. Och det som jag stör mig lite på, det är att det ser väldigt konstigt ut när det bara kommer 20 stycken bara springande bara i full fart in över hela banan, och det tar ju tid, det ser lite oproffsigt ut. Och jag menar, en match som slutar 12-7 som det gör nu ibland i innebandyn i omgång 17, det känns ju helt frapperande märkligt att man ska hålla på att springa in efter varje mål då. Jag förstår ju i en SM-final eller en SM-semifinal att man blir svinglad och kan springa in då, men det måste ju försvinna iväg från den här vanliga lunken i alla fall. Det är konstigt beteende.
Ja, och så känns det, det jag tycker också, att jag tror till och med att spelarna tycker att det ser så malplacerat ut när då alla ska komma och krama om varandra, för alla känns ja just det, det var ju inte så viktigt, men vi kramar om varandra så det ser ut som att vi har kramats i alla fall.
Ja, men det är klart, jag menar om Kalle gör mål och alla har sprungit in med Olle gör mål, och då måste man ju springa nästa gång också, men man kanske inte har den här glädjen, och då kommer några avbytare med träningsmorallen på, du vet, så halvlufsande in, och så ska alla måste göra gimme five med målskytten, och då ska du göra 19 gimme five på planen där, 20 eftersom reservmålvakten är med inne också. Det blir ju lite sådär konstigt. Varför inte, du ska ju jubla, det är ju inte att man ska ta bort några känslor, för känslor ska vi ha i innebandyn. Innebandyn har alltid varit en cool spot, och målgesterna ska ju ske där ute ändå, men nu kan vi ju kramas med de fyra andra utespelarna, och sen springer man till båset, och vill man kramas där också så kan ju alla samlas i en hög vid båset istället. Ja. Då går det mycket snabbare, så bara sätta sig sen igen, och sen tekar vi och kör vi igen. Jag tycker en innebandymatch kan ju ta, alltså det går ju snabbare att cykla runt Vättern ett varv ibland än vad en innebandymatch tar. Så ska det ju inte vara. Vi ska ha högt tempo. Vi är en ung, fräsch spot. Blir nästan lite irriterad nu igen, eller?
Ja, men det är bra, för att det tyder ju också på att man gillar sporten och vill att den ska utvecklas.
Ja, det är det som är grejen. Och när du säger att du skrev en tweet där också, folk bara hoppar på. Jag var ju lite förvånad, för det bara smalit till. Och helt ärligt, jag twittrar rätt mycket. Jag är nästan sådär lite sjukligt beteende och twittrar mycket nu. Jag twittrar inte så jättemycket om innebandy, men det var bara den kvällen som jag kände att nej. Och det var ingen kritik mot Växjö, absolut inte. Och de som vill göra det får ju det göra. Men jag tycker att man borde nog se över det. För jag tror precis som du sa att det är väldigt många som inte vill springa in där och tycker det känns lite konstigt. Och att så många hakade på det där, det är ju... Jag har aldrig fått så många likes eller att folk kommenterar ett inlägg som det här inlägget, så att det var ju rykande het grej, och väldigt väldigt få som var negativa till det. Jag tänkte att nu kommer man få skit igen och folk säger att man har blivit en innebandysvika och hela den biten, men det var ju tvärtom, vilket gjorde mig positiv ändå.
Men just det där, vi kanske ändå ska förklara det, att det finns ju en kritik som är motsats mot min och din tes. Till exempel så såg jag att Brottman var en diskussion med dig som tyckte att det tar bort känslorna. Men jag hävdar ju att det är inte det man vill åt. Man vill ju bara ha bort det som att det känns lite grann som, var det du som sa att det känns lite grann som att det är högstadiedisco, att folk springer.
Ja, lite skol-DM.
Ja. Och ja, att man vill få en professionalitet till att springa förbi båset och klappa alla i en high five ger ju samma effekt. Och då får man ju dessutom jubla på bänken, som ger energi till publiken på samma sätt som om du är ute på planen. Det är bara det att man inte springer in.
Precis, och alla, när någon har gjort mål, jag förstod inte riktigt där. Det var därför jag skrev några svar tillbaka till Brolle. Jag vet inte om det var liksom ingen hård ton, men kanske en del uppfattade som det. Jag älskar Brottman, för han har alltid haft åsikter, och det är nog den sista jag skulle gå emot, för han är ju smartare än 99% av befolkningen i det här landet, så att det är ingen man vill gå emot på det sättet. Men det där med glädjen, du tar bort målgesten, ska ju synas ändå. Alla i publiken har ju liksom ögonen mot målskytten i det här fallet, och då kan man göra precis vad man vill, om man vill surfa på klubban eller lägga sig i ubåten bakom sargen eller vad det finns för häftiga målgesten. Det var länge sedan jag gjorde mål nu, men det är ju honom eller henne som alla har koll på. Och glädjen kommer ju från de andra spelarna som har varit inne, som springer fram och kramar om det också. Sedan kan man ju ha glädjen hela vägen till båset där det blir ännu mer. Så att det handlar inte om att döda någon glädje, det är ju tvärtom. Det är ju bara för att det ska se proffsigare ut, för det är väldigt, väldigt många som stör sig på det här. Det är inte bara du och jag, utan så många som verkligen hakade på och skrev att det är därför jag aldrig kan ta innebandy på allvar, för att fortfarande håller på med såna här grejer, för det ser inte proffsigt ut när det kommer in ett helt lag gång efter gång efter gång. Varenda mål kan ju inte vara viktigt hela tiden under en hel säsong, det är helt omöjligt. Eller hur?
Nej, jag håller med, och jag har full förståelse om man vill storma planen. Låt säga att man avgör i en kvartsfinal och skickar till en semi, då är det ju självklart, ja, då köper jag det till fullo. Eller om man avgör en match, då köper jag det också. Men ja, just det att i en andra period man gör 4-1, då behöver man inte storma planen. Det ger exakt samma effekt att fira i båset, och det är min tes.
Ja, och jag menar, om det är nu det här handlar om att man ska in på plan, men ta klivet över sargen för de andra, så kommer de som har in och gjort målet dit istället, och så tar man firande där. Och okej, det handlar kanske att man ska psyka motståndarlaget, men jag tycker inte det är så fair play heller att man ska springa och håna vid ett mål, för det har varit mycket skit. Jag vet inte om det är fortfarande innebandyn, men förr i tiden var det att man släckte ner till och med när hemmalaget gjorde mål, för att det skulle bli lite coola grejer och lite ljus och ljud och allt möjligt. Och då small det, då var det liksom farliga saker som hände i och med att domaren inte såg någonting. Och det är inte så konstigt när det kom in ett helt lag inspringande, och de som är besvikna ska gå till båset och är lite sura då. satt bort med de där grejerna istället. Målskyttarna snabbt till båset, fira lite där och publiken tittar på det istället. Mm. Glädjen ska definitivt inte tas bort. Och ungarna alltså, som växer upp, låt dem springa in om de vill det. Nu följer jag mina barn som spelar. Jag är en 9-åring och en 6-åring. Och där är det inga, alltså inte ens i deras lag springer de in. Utan de tycker det är skitkul när de har gjort mål, att de kramas lite de i femman. Och sen springer de och gör en high five hela raddan då i laget istället. Det räcker väl alldeles utmärkt.
Mm. Jag tycker när vi ska fortsätta just det snacket med utvecklingen. Du som ändå nu kommer från innebandyn och nu cirkulerar kring ännu mer kring hockeyn skulle jag säga. Och dessutom fotbollen. Vad skulle du säga? Har du känt någon så här under åren att det finns några ganska självklara utvecklingspunkter? För jag pratade lite grann med Bult om just det här också. Jag är nyfiken att höra vad du har för åsikter på utvecklingspunkter som innebandyn ganska lätt borde kunna fixa till.
Ja. Mår han bra förresten, Bult?
Ja, ja. Han sa också, han hyllade dig lite grann, men vi återkommer till den hyllningen lite senare.
Ja, det är bra. Nu blir jag nästan lite generad här. Vet du, man får en hyllning av Bult, det är stort. Nej, men jag tycker nu har man varit ifrån innebandyn lite tag, vilket var rätt uppfriskande också. Då. Jag älskar ju den här sporten, det är inget snack om det. Och får ju fortfarande, alltså 2017, höra om att ja, men vadå, innebandy, det är väl ingen sport. Du kan ju inte skriva att det är en sport till exempel i den här tweeten. Och det gör mig så otroligt irriterad. Men sen samtidigt kan jag förstå ibland varför det blir så också. För innebandyn tar ju inte den platsen som den är förtjänt av egentligen. Näst största bollsporten, hur länge har vi inte varit det nu? Men samtidigt så är det ju lite, nu är det inte det här som löser grejen om vi ska ha fullsatt på en av matchen, spelarna springer in eller inte. Men jag tycker det är så mycket runt om hela ligan att man syns alldeles för lite. Man måste bygga stjärnor. Det finns ju jättestora namn där ute, Galante Karlsson, de här, men de är ju helt okända. Frågar du en vanlig spontintresserad Bengt Olsson i Taberg eller någonting, så inte han har aning om vem Galante Karlsson är. Och det måste ju liksom, förbundet, klubbarna, alla måste ju göra jobbet att bygga spelarna mycket mer. Det kommer vi inte göra för att Galante Karlsson gör 5 mål för Falun i möte med Mullsjö en onsdag kväll. Det kommer inte hända där, utan det måste mer saker runt omkring. För spotten, jag menar, får vi bara folk till arenan och de sätter sig och ser hur sjukt vältränade de här killarna och tjejerna är nu på elitnivå, då fastnar man ju för den här spotten, för det går ju undan. Men det är fortfarande lite för mycket så här barnsjukdom, att det inte är tillräckligt proffsigt när du kommer till en arena, kan jag känna. Jag vet inte hur du tänker när du kommer och kommenterar.
Jag gillar ju, jag tycker att det finns mycket av charmen i det här, att det är en väldigt öppen sport och så. Men just det här med profilbyggande och framförallt mediaträning är någonting som jag stör mig enormt mycket på. Jag har gjort det egentligen ända sedan det att jag kom in. Och jag diskuterade det här med Bult och då sa han det att, jag menar, att alla är lite för mycket tjenis med varandra. Och även om man har rivalitet så känner man ju, det är för nära till den personen så ingen vågar sticka ut. Och här var ju egentligen, du brukar ju bli det exemplet som man tar, att du var ju den som vågade sticka ut och du nådde ju utanför sporten även under din aktiva karriär. Men jag undrar lite grann, hur kan man inte ha fått fram någon som gör det nu? Jag menar, vi har ju Rasmus Enström, Alexander Galante Karlström, tidigare Mika Konen, som verkligen var superstjärnor. Men som du säger, jag hade ett sportquiz för några månader sedan och då hade jag med en bild på Alexander Galante Karlström bredvid folk som var betydligt mindre, som sysslar med någon OS-idrottare som vann i segling. Ja. Där det var kanske 30% som kunde seglaren, men 20% kunde Galante Karlström, och det tycker jag är ett massivt underbetyg.
Jo, men det är det ju nu med tanke på det här som typ som Brolle skrev i den här tweeten också. Men ungdomarna måste se, för ungdomarna älskar ju innebandy. De brinner ju för det här. Men sen på något sätt när du kommer över en viss ålder, så att du fyller 16 år eller någonting, då blir det nästan så där lite patetiskt att tycka innebandy är en sport. Från att du har tyckt det var jättekult och kanske har de här som förebilder, så är det bara vadå, du kan inte ha en innebandy spela som förebild, utan då är det bara fotboll, hockey typ som fortfarande är okej. Och där har du problemet, och jag tycker inte att det är Galante Karlström eller Enström eller Kim Nilssons fel alltid, utan de måste ju få hjälp också. Vi måste ju få in dem i, nu var jag ju extrem, såg jag en journalist och hoppade jag ju nästan på den journalisten. Hej, intervjua mig, jag har massvis med saker jag kan berätta här om Anders Hellgård eller Bult eller Magnus Augustsson. Jag vill ju bli journalist själv, så att jag sökte mig till det där, så att det var ju lite extremt, kanske patetiskt också i sig, men de måste ju få hjälp med det. Förbundet har vi ett VM-år. Så ska ju sån som Galante Karlsson ska ju bara ångas på. Hej, kan vi vara med i Fångarna på fottet här? Vi har ett innebandylag. Kan vi vara med i något reportage? Expressen, ska ni göra någonting? Aftonbladet, tar ni någonting på gång? man måste ju söka uppmärksamheten till dem, för att de här stora mediedrakarna kommer ju inte till oss, så är det ju fortfarande.
Där tycker jag att man gjorde ett väldigt bra jobb nu när Micke Hill blev förbundskapten. Då tog ju Sebastian Nurmi ut Micke Hill på en, egentligen en pressturné. Man åkte till Expressen, till Aftonbladet, till DN, SVT, TV4 och liksom besökte alla. Och verkligen promotade in den nya förbundskaptenen. Där tycker jag verkligen var ett bra grepp. Men det är fortfarande det jag stör mig på, att just den här mediaträningen. Nu blir det här väldigt generellt kort, men just där, har du något tips till spelarna, alltså hur de ska utveckla sitt mediatänk? För just nu känns det som att man bygger inte profiler, utan man vill egentligen bara säga det, och om det blir en rubrik så är det något lite mindre så där man tror att man är lite spetsig, men det kommer liksom inget mer.
Nej, jag tror lite det du är inne på det här också, att alla känner alla lite. Det är en sån liten bransch, och man tycker man får ett landslagsläge, men då vill inte jag säga någonting och sticka ut, för det är ju taskigt mot den andra personen. Vi spelar ju i landslaget, eller han känner ju någon i det klubblaget om det jag säger något. Så tänkte ju faktiskt inte vi på vår tid. Det var ju rätt många profiler där, med Jonte Kronstrand och Johannes Gustafsson, Martin Olofsson, Augustsson. Alltså, alla vågade säga lite där, för man kom ju från andra idrott också. Innebandy har blivit lite det här att ja, men det är coolt att spela innebandy, men man sticker inte utanför den där boxen. Man pratar bara, det kommer en journalist och ska intervjua efter matchen, så pratar man bara om de där tre målen man gjorde, istället för att försöka, ja, men jag måste bygga den här spotten, jag måste hitta en liten annan vinkel. Ja, men det här är intressant, de här tre målen nu, för att ja, men jag vet ju inte vad som händer nästa säsong, jag kanske är på väg till Schweiz, eller du vet, bara bygga lite grejer. Det behöver inte vara sanning alltid. Jag ljög ju som en galning på den tiden ibland, med ett saltade grej att man har fått p-bota och allt sånt här när man kom efter matchen med Pixbo i Lisebergshallen och sånt. Du måste på något sätt tänka lite längre också än bara matchen, för all respekt för innebandyspelare ju, som tränar lika mycket som handboll och fotboll och hockeyspelare, men de kan svara, fotbollsspelare kan svara tråkigt och inleda varenda svar med nej, även fast de ska säga något positivt. Det kan ju inte innebandyspelare, för då blir det ingenting utav det. Och där tror jag lite att innebandyspelarna nu för tiden, de känner att ja, men vadå, vi är också elitidrottsmän. Vi är ju som fotbollsspelarna och hockeyspelarna. Så svarar de likadant själva i intervjuerna. Och så blir det ingenting av det. Det blir lite tråkigt av allting. Man måste våga krydda lite.
Vi känns det lite grann som att de får sin mediaträning via att se på andra sporter lite grann, hur de svarar. Inte att man får en utbildning från förbundet, när man, till exempel när man kommer till landslaget, och att man får en mediautbildning.
Men du har helt rätt, och det där är ju egentligen nästan, nu när jag tänker tillbaka på karriären, det sjukaste. Jag spelade 6 VM. I 4 VM tror jag vi hade mediaträning inför vi skulle spela världsmästerskapen. Mats Olsson var uppe, jätteduktig kille som är bra på det här med mediaträning, men han ska ju inte komma till ett innebandylandslag och lära hur vi undviker att hamna i klistret och svara på frågor. Vi ska ju hamna i klistret, om du missar som är rätt nu. Jag är inte ute att vi ska söka rubrik att fylla skandaler och såna här bitar, utan jag är det för att det ska vara positivt för innebandyn, att den ska synas på rätt sätt då. Men det där blev ju nästan lite fel, att vi skulle lära oss att skydda oss mot media. Och jag kan tänka mig att det är fortfarande så att man, ja, men nu tar vi in lite medieföreläsning här. Skulle jag få frågan, och som jag faktiskt aldrig har fått något invandrarlag. Jag var i Växjö nu och pratade lite i slutspelet, men det var på lite mer i spelarens synvinkel, hur man ska tänka på plan. Men hade jag fått frågan om att komma och föreläsa om media, så hade jag lagt det helt tvärtom. Så här kanske en fotbollsspelare ska tänka, men en innebandyspelare ska tänka helt tvärtom. Så jag har dragit fram de exemplen istället.
Det var faktiskt min nästa fråga, för jag hade faktiskt tänkt fråga dig också, om du har fått en sån förfrågan, med tanke på att, jag menar, det blir ju lite fel också att en som kommer från min synvinkel ska komma och säga det, men du som är gammal spelare och dessutom som sitter på kunskapen, jag menar, dessutom är ett aktat namn, jag tycker att det är jättekonstigt att du inte har fått frågan av både förbundet och dessutom av klubbar.
Ja, nej, faktiskt aldrig. Det ska jag definitivt inte tycka synd om mig, för jag vet inte ens om jag har haft tid och vill göra det. Men det, jag har aldrig fått frågan för det. Och jag gjorde ju mycket under min karriär, som sagt, för att jag var nyfiken på media. Och sen kan det ju vara så att de här, jag menar, spelarna nu, de trivs med det. De är ju bäst i världen. Enström, Galant, Karlsson, Kim Nilsson, de kanske trivs bra med det också. Då måste de ju få vara så som de är då. Men jag tycker ändå, för sportens ansvar, så måste man sticka ut lite. Vi måste fånga spelare. Det får inte bli att innebandyspelare spelar fram till de är 15-16 och sen bara lägger man av då, när det finns mycket annat i sporten också. Då kanske man behöver profiler som är lite, lyser lite starkare. För så som det är nu, så jag menar Kim Nilsson, det spelet han har, så ska han ju kunna vara en sån nästan som uppträder på cirkus också. Ja. Det ska ju vara sånt där stort namn som bara, wow, han är ju grym och vilken härlig personlighet han har. Men det kommer ju aldrig fram. Det är ju när det är VM varannat år som de poppar upp lite bland de här stora stjärnorna. Annars är det ju väldigt, väldigt tyst.
Ja, och just det där att jag vet inte om det var det, nu blandar jag ihop om det var det eller Bult jag pratar med om. Men just det här att unga spelare har ju ett väl, eller unga människor har ju ett väldigt stort innebandyintresse. Problemet blir ju bara det att sen att det som mattas av. Men om man då redan där har byggt idoler, då måste ju det byggas till en äldre publik också. För att det, jag menar, om man kollar precis på Kim Nilsson till exempel, han har ju ändå 70 000 följare på Instagram. Jag menar, då har han ju ändå satt lite grann. Men det skulle ju kunna vara 200 000.
Ja, ja, absolut. För menar, den här generationen också, den är ju inte jag med i den här generationen. De är ju uppvuxna med sociala medier. Och det ser man ju, jag menar, på sånt jag gör med och jobbar lite för klubbhuset då i Göteborg med Magnus Augustsson och gänget där. När de gör grejer och ska visa nyheter som kommer från alla klubbtillverkare, det är ju rusning in på nätet att se det där. Så att det är ju helt rätt generation att bygga sig stora för genom att du kan på ett annat sätt. Och det är ju det som klubbarna måste utnyttja också. Istället för att förr i tiden så skrev man någonting i programbladet, eller jag skrev en krönika på förbundets sida och bloggade lite där. Det blev lite populärt, men de kan ju lägga ut videoklipp nu. Det kan ju vara Galante Karlström skottskola. Så här jag har tänkt sänka Pixbo när de kommer hit i helgen. Och så drar han in 5 stycken skott i krysset efter en träning eller någonting. Eller Kim Nilssons favoritstraffa. Det finns ju mängder med grejer som du kan fixa till och med en mobilkamera. Så det gäller ju bara att vara kreativ och bara ut med det. Och våga vara lite kaxig också. Ja. Det är inte fel. Jag kommer ihåg Haninge tiden när det var Pixbo Haninge på den tiden och det var finalen, de slog alltid oss i slutspelet. Vi låg ju nästan i kontakt med varandra att jag och Jonte Kronstrand skulle munhuggas lite då för att det skulle bli lite fade i media också. Men vi tyckte ju jättebra om varandra, Jonte och jag, det var inga konstigheter. Det här var ju bara ett spel för galleriet också, så att man kanske måste släppa lite på spärren också och gå utanför den här gränsen för att trycka fram innebandyn mer. För den förtjänar ju det. Det är ju fruktansvärt rolig sport. Jag såg lite på Mullsjö Växjö nu. Det är så underhållande så att det är nästan löjligt att inte fler sitter och kollar på det.
Ja, alltså jag som är nyfrälst blir verkligen att jag förstår inte hur det här, hur det inte kan ha ut. För det känns bara som att alla har en inprintad bild av innebandy som borde kunna förändras ganska enkelt.
Ja, och då får det inte bli bara, ja men ungefär som, vi kan ta den här tweeten som exempel nu när jag skrev om innebandy är en grej att det missuppfattas så till och med av, ja det är väl världens bästa tränare Thomas Brottman, och som det finns ingen som har vunnit så mycket som honom nästan nu, som ändå anför världens bästa lag Falun, att han också, ja, men det dödar ju innebandyn om man inte får visa glädje. Det är inte det handlar om. Det här är ju bara en sak för att liksom strama åt allting, gör det ännu proffsigare för folk som sitter och tittar på det. För sitter någon och bara råkar slentrian titta lite på TV4 eller vilka det som sänder matcherna just där och då sappar man nästan över när det kommer in ett helt lag. Man bara, vad är det där för sport egentligen? Utan det måste på den här elitnivån, så måste det vara väldigt proffsigt på ett sätt också. Inte tråkigt, och glädjen får ju aldrig försvinna. Den ska ju finnas där. Men den är till och med, det blir liksom en liten ankdamm ibland i innebandyn som gör att jag tror att väldigt få vågar sticka ut. För att du får kanske lite mothugg från sådana där som du har för stor respekt för. Är du med hur jag tänker?
Ja, men jag förstår exakt vad du tänker. Men just det här när man har då till exempel Storvreta mot Falun, som är ju de stora giganterna nu. Mm. Det vore ju så pass enkelt att, jag menar, alla förstår ju kanske att man inte behöver tycka illa om varandra på ett privat plan. Men just det här som du säger, att man kanske bygger upp att, ja, men att en pressansvar är bara helt enkelt, ja men nu ska vi bygga en fade mellan Galante Karlström och Enström mot en fysisk back i Storvreta. Och så har man ett litet ordkrig som bygger upp, och jag garanterar att man ser effekt på läktaren av en sån liten sak.
Ja, precis. Och sen ska du ju vara på rätt sätt, liksom med glimten i ögat lite, så att man förstår det. För vänner, nu börjar det bli lite supportrar i innebandyn också. De har ju sett i de här matcherna som är nu med, det är till Mullsjö, det har varit lite tjafs där med någon som spottar upp på läktaren. Och så man måste ju ligga på rätt nivå. Det får inte bli att förvandlas till hat på det sättet, utan alla ska ju förstå att, ja, men det är lite med glimten i ögat, men det finns någonting där som är på väg kanske att tända till och göra någonting extra. För det kittlar, och det kittlar ju media också när någon på Sportbladet får uppgifterna, du ska åka till Solna idag och göra AIK. Jaha, då behöver jag någonting. Ja, men det här läste jag ju om. Det var ju någonting mellan någon AIK-spelare och någon i Storbritannien som hade någon historia som de har skrivit om på hemsidan. Då är det mycket, mycket lättare för den här reporten att gå dit och få någonting som går igenom, till och med kanske ut i papperstidningen eller på nätet i Sportbladet. Mm. Det är så det byggs nu för tiden, annars blir det ju bara, jaha, Storbritannien besegrar AIK med 7-5. Det var en trevlig tillställning den här tisdagskvällen, och sen är det glömt bland 700 hockeymatcher och 800 fotbollsmatcher och något tennisresultat och lite skidåkning också. Så att det gäller ju verkligen att hjälpa till och ge mer till media också, för att så många finns det inte inom media nu som jobbar, utan de måste få det lite serverat och lite hjälp också, för alldeles för många som kan för lite om innebandy vad de borde kunna inom journalistbranschen.
Mm. Nej, men, och jag tycker att man har gjort, det ska vi också säga, så inte bara säga negativa saker, men just det här med att Sebastian Normi har fått en roll att liksom vara navet mot media, det tycker jag är ett jättebra initiativ. Det som jag kan tycka är att man kanske också måste lära klubbarna hur man ska hantera saker också, att pinpointa lite grann. Jag tycker att det vore ett bra exempel, nu kanske det inte är exakt du, men just att man tar in en spelare som förstår det här, eller någon som i alla fall kan förmedla hur man ska nå ut, kanske till och med att en nyhetschef på Aftonbladet som ska komma dit och förklara.
Ja, absolut, och det bästa vore väl, jag menar, som SSL då kunde skramla ihop till en heltidstjänst eller någonting, så att någon kunde jobba där, och då kunde ju Normi få hjälp, och han är på förbundet och han har någon han vet i ligan som jobbar både för herrarna och damerna då, som verkligen sitter som en liten spindel i nätet och fångar upp saker från Helsingborg, från Falun, från Storvreta, från Dalen, och så syr man ihop det och åker runt innan säsongen börjar och luskar lite. Men kring varje spelare så finns det ju någon personlig historia att plocka fram. Alla har ju det på något sätt. Mm. Det kan vara något intressant att man har en lilla syster som är håller på att slå igenom och vara bäst i tennis i Sverige, och själv valde man bort tennisen på grund av någonting och det blev innebandyn istället. Mm. Då ska man ju ha någon som har besökt alla klubbarna inför en säsong, sy ihop allting, ha ett litet lager som man kan portionera ut när man märker att aha, nu är den här spelaren het i Dalen. Det hade jag ju den här historien om. Ja, men det skickar vi till någon av de stora medierna. Kanske SVT kommer dit och gör ett reportage och så når det ut till 700 000 i en sportlivssändning. Det är ju klockrent, och så sponsorer som ser, aha, vi syntes i Sportnytt idag, det är ju toppen, jag vill satsa ännu mer på Dalen, nu kör vi. Ja. Och så är det igång lite, för det måste ju in mer pengar innebär, det är det handlar om också, så att spelarna verkligen får ut någonting av det också, så att folk orkar lägga ner de här jobben på klubban också, för det blir väldigt mycket ideellt och det är ju jobbigt i längden. Det har inte hänt någonting i stort sett sen jag la av, och jag känner i sporten egentligen, och det la jag av 2009, det är ju länge, länge sedan nu.
Nej, men det finns ju alltid historier att berätta. Jag minns ett exempel som jag stötte på för något år sedan, när Mikael Backlunds lilla syster var väldigt framträdande i Rönnby. Då var det en historia att Mikael Backlund och hon slog vad inför någon säsong att om hon skulle göra ett visst antal poäng så skulle Micke bidra med någonting ekonomiskt. Jag minns inte exakt vad det var. Då har man en jättebra historia, att då kan man ju lyfta både liksom syskonskapet, att hon är syskon med en NHL-stjärna, och man kan dessutom lyfta, ja, men deras vadslag, när det finns så många ingredienser som bara behöver strömmas ut. Och det finns ju historier, det problemet är att de kanske inte alltid blir berättade.
Nej, exakt, det är ett jättebra exempel. Och det är ju bara att titta också en sån som gör ett jättejobb, Jonas Gustafsson på Sportbladet med sin blogg, som verkligen också, ja, men han försöker hitta såna här historier. Det är inte helt lätt att göra det när man kommer, man kanske inte är uppvuxen med innebandyn, och då börjar man ju på noll allting. Men som du säger, det är exakt ett sånt exempel som är perfekt. Det hakar ju alla på. Och då får du ju inför SM-finalen eller semifinalen och sånt. Då blir det ju en liten boost, och det vill man ju skriva om. NHL-stjärnans lilla syster eller stora syster då. Det är ju den perfekta rubriken.
Ja, och det är ju bara att alla går till sig själva om man, hur man konsumerar media själv. Om man bara sätter sig ner och funderar på vilka artiklar klickar jag på. Det är ju det som sticker ut. Och då är det så vi måste distribuera också sporten.
Precis, och det är ju därför det handlar om det här. Det handlar inte om att man ska ha någon glädjedödare, att inte folk får springa in och jubla efter ett mål. Det är ju inte det, utan jag tror att vi måste se lite längre sikt också hur man gör sporten mer, alltså accepterad är det ju. Det är så många som håller på med det, så det går inte att blunda för att innebandy är en etablerad sport. Men ska vi vara ärliga, vilket man måste vara, så har vi misslyckats att få den större. Jag menar, nu har det gått väldigt många år. Jag kommer ihåg när vi spelade VM 98 i Prag, då var det bara, men vänta 10 år, då kommer sporten vara hur stor som helst, spelarna kommer kunna bara jobba halvtid och allt det här. Nu är det 2017 och vi står nästan och stampar där vi var för 10 år sedan. då måste man verkligen rannsaka sig själv och hitta någonting ännu mer och kanske göra spotten mer effektiv. Jag tycker det finns lite punkter där som man kan göra. Om jag går på ett arrangemang med min grabb då, så är det inte så att han jublar. Han har nästan roligare på hovet när han tittar på en match där med hockeyn. Det är lite storbild och lite mer ljud och du kan köpa souvenirer runt om. Det blir en större upplevelse för honom än vad det är att gå på innebandy. Det ska det inte behöva vara längre, tycker inte jag.
Nej, men det är klart att det finns verkligen utvecklingspunkter där man faktiskt kan sätta sig ner och se förbättring. Men det är klart att det jobbas ju på det. Men jag tror att en viktig faktor, och här är en tes, du får jättegärna säga emot mig om du inte tycker så. Men jag tror att just det här att när en sak har varit så väldigt länge i fotbollen, så är det nästan som att man är för stolt för att ändra på en sak som har varit länge. Nej, men det här, nu har det alltid varit så, det här ska vara så. Det här bidrar med det här och det här och det här. Nu är det här med planstorming är ju bara ett exempel, men det är ju bara för att bekräfta en tes att man har en sak som har varit på ett sätt. Men då direkt man utmanar den tesen, så kan man inte börja fundera på att men är det här verkligen det bästa för våran sport, eller kan vi se en annan sätt att se på det där?
Ja, och det får inte bli det där bara att ha kollat för mycket på hockey och bara för att hockeyn gör så behöver det inte vara rätt. Det är inte det handlar om heller. Man måste våga, precis som du säger, man måste våga släppa vissa saker. Och menar, hockeyn har gjort det också, skulle alla åka in på hockey med ena mål och gratta, då skulle matcherna ta ännu längre tid. Hockeyn förstod ju att våra matcher tar för lång tid. Tittar du på en hockeymatch nu vid ett byte, linjedomaren släpper ju pucken om du inte är på plats. Utan man har ju fått ett väldigt högt tempo i en hockeymatch nu. Och där kan jag ju känna, varför ska innebandy behöva ta så mycket längre tid? Det är betydligt fler avlåsningar innebandy, och när vi spelar effektiv tid så drar det ut på det, med tanke på att de är så skickliga nu, spelarna också. Nu vet inte jag målsnittet vad det är i SSL för damer och herrar, men det är väl betydligt högre än vad det var för 10 år sedan, det är jag nästan helt säker på. Ja, det blir ju ofta sådär, fast det kan ju vara 11-8 och 9-5 och de här resultaten. Med så många mål och så många avblåsningar sådär, så måste man titta på att göra spelet och matcherna snabbare. Folk har inte tid att sitta 2,5 timme och titta på en innebandy match en kväll, det går ju inte. Nej. Då får du ju köra igång matchen vid 17:30. Och vi vill ju ha ännu mer publik än vad det är nu på innebandymatcherna. Även fast det är skitbra på vissa ställen, så går det alltid att göra det ännu bättre. Mm. Jag är inte van att låta så negativ.
Jag tror ändå att folk förstår att okej, vi låter ganska negativ, både jag och du här. Men vi vill ju sportens bästa båda två. Det tror jag alla vill. Men problemet kanske är också att jag är jättenära till att säga att om någon kan verkligen överbevisa mig och säga att det finns en verklig vinning med, nu återkommer vi till det här exemplet med att storma in på planen, då får de jättegärna övertyga mig om att det är det bästa, och då kan jag släppa det. Men just det här att man måste ha prestigelösheten, måste kanske de som driver sporten också ha i en större utsträckning.
Ja, och jag tror man kan faktiskt, just i det fallet kan man faktiskt bara ta, nu har vi inte gjort någon undersökning, men skulle man bara titta på hur många som tryckte liksom, och tyckte samma sak, bara på den lilla grejen som jag bara helt spontant skickade ut, så har jag aldrig fått sån respons på lika många som håller med om mig om någonting, inte ens om jag fyller år eller någonting. Så att det känns ju som att den grejen var det inte så mycket snack om, att det är betydligt, betydligt fler som tycker att det är en grej som de stör sig på med innebandyn, ungefär som det är liksom så här små regler. Och där innebandy var duktiga på att ta bort de här reglerna som folk störde sig på. Jag menar, fast man fick ju spela hem till målvakt förr i tiden eller sitta i en köttmur i målet. Och det har förbättrat allting nu, så att nu är det ju en helt underbar sport att gå så pass snabbt. Och det är ju lirarnas sport fortfarande.
Ja, och så ska det ju förbli. Jag tänkte, för innan vi blir allt för långrande, tänkte jag också att vi ska komma in lite grann på ditt Växjö-spår. Jag vet att jag var och gjorde EFT där i Växjö, och då var det väldigt mycket promotion för U19-VM som du har varit och hjälpt till att promota lite grann. Hur känns det att man satsar på det så mycket i Växjö och dessutom ska spela i Vida Arena?
Ja, jag tycker det är häftigt, och framförallt då med Växjö, det är ju en helt annan klubb än när jag var i Växjö och flyttade därifrån. Då var det ju Hovsaga hette laget, och sen har det blivit Växjö med en helt egen innebandyhall, och de otroligt framåt. Så jag är jätteglad bara att de frågade att man fick ställa upp, och jag var och träffade A-laget en liten sväng när jag var nere senast. Det betalar man mer än gärna tillbaka till en klubb som brinner och verkligen vågar ha lite vision också och spänna bågen. Det är inte lätt att arrangera ett AVM om man säger så för herrar. Det är ju svårt att dra publik till en sån sak. Här siktar man på ett U19-VM då, när man flyttar in i en stor hockeyarena som ändå fyller Melodifestivalen. Så att jag tycker det är fränt att man vågar, och det visar ju också att det finns ett otroligt innebandyintresse i stan där i Växjö. Det är ju helt klart. Då är det kul att kunna vara med om nu, om det hjälper någonting, det vet jag inte. Men jag har i alla fall kvar mina småländska R, så att de hör ju att jag kommer därifrån.
Jag brukar säga det till Åman att mina kompisar säger att jag slutar prata Skellefteå-mål, men det, då brukar Åman sträcka till mig och säga att du behöver inte vara orolig, folk hör att jag är från Åman.
Det blir ännu mer när man väl kommer hem också, då pratar man ännu mer som de gör hemma.
Ja, jag följer ofta. Är du så att du också följer efter, att om du träffar kompisar som, från förr, så är du ganska snabbt och faller tillbaka i gamla spår?
Jo, det blir ju direkt. Bara man pratar med sina bröder eller mamma och pappa, så är det klart att det blir så. Ja. Men det är härligt, så ska det vara ju. Men jag tycker de är pigga och framåt där. Jag gillar det som tusen. Jag var med när de invigde hallen där nere också. Då var det landslaget som spelade, så fick jag vara där. Så att, det är kul att kunna ge tillbaka lite. Mm.
Jag tänkte bara höra också lite grann vad du tror om slutspelet nu som vi är mitt uppe i.
Ja, nu har jag bäst koll på herrarnas slutspel. För nu, man jobbar så mycket med idrott, så man hinner inte kolla på.
Ja, vi kan hålla oss.
Får lika mycket. Ja, annars håller jag på Pixbo, såklart, på damsidan där. Men på herrsidan så känns det ju som, det vore otroligt kul om Växjö hade tagit sig till final och kunde gå hela vägen. För det behövs lite all respekt till Falun, som väl kommer ta sig till en final här igen. Men nu har de vunnit lite för mycket. Det behövs någon ny som kommer in där också. Det har ju varit Falun Storvreta. Det har ju blivit så i innebandyn också. Ett tag så var det ju Haninge som vann allting. Ett tag var det Ballrog, Fornudden. Det blir sån här dominans ett tag. Pixbo vann två raka år, som jag hade turen att få med också. AIK, Varberg och sånt. Så att jag skulle vilja få lite mer snurr på det. Och då är ju Växjö en perfekt ny frisk fläkt som kom in. Så att jag hoppas det, men hjärnan säger Falun igen.
Men det vore kul med Växjö. Får vi se dig i Växjö-klacken då, med Växjö-tröja om Växjö går till final?
Aj, tyvärr, jag fick någon inbjudan av innebandyförbundet här och komma dit till finalen. Jag sitter i Premier League-studion den dagen, så att jag kommer inte loss, utan jag skulle jättegärna varit, och ungarna vill ju gå dit och titta också, men det blir inte den här gången. Jag ställer mig i Österklacken på måndag och tittar när de möter Frej i Superettan i fotboll istället.
Härligt snack med Niklas, men vi hoppar raskt vidare och gör det till en av mina faktiskt favoritspelare när jag blev riktigt förälskad av innebandy. Kanske var det faktiskt till och med så att det var Bult som fick mig att börja älska den här sporten. Det var faktiskt så att när han var som allra bäst, det var när jag började få upp ögonen för sporten och följa den så slaviskt som jag gör idag. Så att kanske är det lite tacktal från mig till Bult om det, men framförallt så är det här samtalet gällande Bults kärlek till Varberg, Bults kärlek till innebandyn och framförallt hans syn på saker och ting. Han spelar inte längre, han gjorde en hel del comebacker, men nu är det slut på den aktiva karriären. Så nu får han snacka i podcast istället. Välkommen Mattias Bult Larsson.
Ja, det är ju 2013, var ju nere i Schweiz en sista omgång då och fick bli mästare med Alligator Malans. Så det är ju några år sedan, och sen dess har jag jobbat åt Varberg IC som, titeln var ju klubbchef, det låter ju lite finare än det, men det är mycket sponsorförsäljning och mycket med kontrakterna och såna här grejer. Och sen i höstas egentligen så har jag ju inte varit anställd, utan då har jag jobbat åt Svensk Fastighetsförmedling. Så att jag sitter ju med i sportgruppen där Kim och Eskelinen är sportchef bland annat. Så att det är väl det jag gör just nu, och tränar yngsta dottern också då.
Men du har fortfarande en ganska, eller till och med väldigt nära koppling till Varberg, och du är med och beslutar om en hel del också.
Ja, besluta vet jag inte. Jag sitter med i alla fall, och jag har ju ett stort hjärta för det här laget och föreningen, och det kommer jag alltid ha oavsett om jag kommer att ingå i någon grupp eller någonting. Men jag tycker om innebandy och jag älskar Varberg, så är det.
Hur har den här våren varit? Vi vet ju alla hur det gick för Varberg. Jag antar att det var en process som har varit ganska jobbig.
Ja, vi kan väl backa några år egentligen, och det har ju successivt gått lite trögare och trögare, så att säga. Men just den här våren var ju för jävlig, rent ut sagt. Det var riktigt tungt. Jag kan inte påminna som när jag var så ledsen senast faktiskt, som när vi åkte ur då, eller Varberg åkte ur.
Har ni haft möten hela, vad ska man säga, gulderan, ni med Kanerstam och Eskelina och hela det gänget?
Det är ju några av den gamla stammen är ju med och hjälper till, och det är klart att man i en liten stad som Varberg så springer man ju på varann. Inte varje dag, men det är ju så att man snackar ju då när man ses och så. Det är klart att det har varit många möten och många tycker och tänker om innebandy i Varberg, så att det är ju nästan oundvikligt att snacka med varandra, så är det.
Men nu har ni ändå fått förlängt kontrakt med ganska viktiga spelare, så ni ser ändå ut att få ett ganska bra lag i Allsvenskan, och det lär väl behövas med tanke på att Kalmarsund är där och dessutom Karlstad.
Ja, det kommer bli stentufft, så är det, och det är ju roligt att det är en par gubbar nu som har skrivit på som har blivit jagade av flera SSL-lag, så att det var jättekul, och vi har ju en bra produkt här, det är ett jäkla intresse i Varberg, och det tror jag spelarna märkt också i slutet på serien. Vi hade ju fullsatt de tre sista matcherna, tror jag, när vi ligger nästan sist i serien, och det är nog inte många lag i Sverige som har det intresset, tror jag. Så att det gjorde väl att de känner att det finns någonting som är lite utöver det vanliga här.
För egen del, du fick ju göra några VM, och hur många SM-guld blev det? Du vann med Varberg 2008, ja. Och så förlorade ni finalen mot Storvreta, var det 2011 eller 12?
Ja, 11.
11, precis. Ja. Och det, visst var det året när den här straffen i Malmö, när det drogs bakåt, och ja, det var väl din sista match och den sista straffen som var bortdömd.
Ja, men precis. Det var sista matchen jag gjorde med Varberg, så att det var ju, det var väl ett gött avslut.
Ja, jag vet ju, ja. Du var ju faktiskt en av mina absoluta favoritspelare när jag följde innebandy, så att det är lite speciellt.
Man tackar. Fan, vad glad jag blir.
Du skulle bara haft nummer 10 hela tiden, då hade det varit komplett.
Ja, det skulle ha varit så. Ja. Jag vek ner mig några gånger, jag skulle ha stått på mig där. Det var Falk hade 10 en gång här när jag gjorde comeback, minns jag. Det var, jag skulle ha tryckt till han i hörnet bara och tagit tröjan. Men...
Du är ju faktiskt, erkänd, du har ju ett väldigt snällt yttre, men inuti dig bor en liten djävul, har jag förstått. En i alla fall en rejäl vinnarskalle.
Ja, men det, jo, jag, genom åren har jag gjort mycket grejer som inte är riktigt bra då. Så är det ju. Det gick ju så långt så, ja, morsan gick ju inte och kollade matcher under en period till exempel när det var som värst. Det var ju matchstraff och det var avstängningar och det var... Ja, jag var lite brötig, så kan man säga.
Jag har hört en historia som jag måste få höra om den är sann. Att du fick rött kort i en match i någon liten sporthall ute på Vishan. Och sen när du då skulle lämna arenan så gick du och drog huvudströmbrytarna, släckte ner hela hallen. Stämmer det?
Ja, det var ju inte meningen att släcka. Jag slog till på den här ljusknappen med klubban så att det blev något strul där, så att de fick ju inte igång ljuset på ett bra tag, så att ja, det, till viss del stämmer det väl, men ja, inte fullt ut. Jag hade lite otur, hävdar jag.
Ja, du har ju en väldigt framgångsrik karriär på planen, men den tror jag de flesta som lyssnar på den här vet om redan. Men har du något annat exempel på något sånt där som du gjort som är kul som kanske inte alla vet?
Ja, det är klart att jag brustit många gånger. Jag har varit inne i, det var någon gång jag var inne i omklädningsrummet för domarna och då blev jag väl avstängd 3-4 veckor, men det här var ju det är ju länge sedan, det var ju GS 86-tiden, så att det är ju väldigt, väldigt länge sedan. Och, nej, det är klart, jag har gjort mycket, kört upp klubban där den inte hör hemma och sagt saker egentligen som jag idag skäms för. Men ja, så är det. Jag gjorde verkligen allt för att vinna, och då skydde jag inga medel riktigt, utan det fick bli som det blev.
Ja, jag tycker ju att det är fint att ha både den finessen och kreativiteten som du hade, men också sitta på den enorma vinnarskalle som kanske är symboliserat med att vara lite mer brunkare.
Ja, du hyllar mig bra nu, Lars. Ja, jag tackar. Men nej, ja, jag vet ju inte. Det är klart, man har ju mött många snidare och tekniker genom åren som kanske inte har brunnit riktigt lika mycket för det. Så är det väl. Så att den kombinationen kanske... Ja, Det blev bara så, det är inget man väljer, utan huvudet är ju där det är, så att säga.
Men jag tänkte komma in på det här med Varberg. Vad tror du var grejen som gjorde att ni fick fram så otroligt många talanger samtidigt? För du kommer ju egentligen samtidigt, du, Mange Svensson, Kimmo, och dessutom fanns det ju Martin Emanuelsson.
Jajamän.
Och så hade du ett gäng till där med Kanerstam, och det fanns fler.
Ja, Peter Sjögren, det var ju många, och många kom ju ungefär vid samma tidpunkt. Det var ju snällt att du räknade in mig med dem där, för jag är ju 10 år äldre än dem. Men det var väl att jag höll på länge som gjorde att jag fick vara med dem. Nej, det är ju mycket tillfälligheter och så också, att man får in en ryggrad som utvecklas så som de gjorde då när de kom hit. Och sen dessutom att de stannade under många säsonger, det gjorde ju att det byggdes upp en trygghet i spelet och en mentalitet som gjorde att vi hela tiden kände oss starka. När vi till exempel gick in i sista perioden så visste vi att ja, vi kunde vända även om vi låg under med 2, 3 och 4 bollar. Så att, det är svårt att sätta fingret på, men många kom ju i rätt tid, så att säga.
Men hur kom det så att man inte liksom kan förvalta det arvet? För generationsväxlingen har vi nu fått ett bevis på att den har inte funkat i Varberg.
Nej, det har den inte. Och det har vi ju både vänt och vridit på många gånger. Alltså det som var under den perioden, det var ju att det var ju många av de här som är storstjärnor idag som var här och kikade och egentligen inte vågade komma, för att då var de rädda att hamna på bänken. Och hade man fått in då några utav dem så hade ju situationen varit en annan. Så är det ju. Men vart det har gått snett, det är ju alltid svårt att spekulera i så, men det klart är ju att vi i Varberg inte har lyckats med att fylla luckan.
Men vilka var de spelarna som kom och hälsa på? Kan du ge något exempel?
Ja, Alexander Rudd var ju här och kikade till exempel. Så att det är ju en kille som högst troligt hade platsat idag, så att,
ja, det tror jag också.
Nej, men det var ju flera som var här och kollade, vet jag. Martin Östholm var här och det är väldigt synd, för hade man fått in några utav dem så hade ju det sett väldigt bra ut.
Och det är ju som så att Varberg alltså då, som ni förstår, inte längre spelar i Superliga. Men jag tänkte ändå att vi ska prata lite grann. Men vart var det gick fel för Varberg? Vart fanns felet? Vad var det som berodde på att man faktiskt inte höll sig kvar? Och här får Bult frågan helt enkelt om, ja, vad gick fel?
Svedin var egentligen vår bästa spelare de sista 6-7 omgångarna. Så att det föll inte på det. Hade Hallsten som kommit tidigare så hade vi aldrig varit i den här situationen, så kan jag säga.
Men vad var då felet som var innan? Jag menar, Oskar har ju nu fått ett fint erbjudande i Schweiz, men gjorde Oskar någonting som inte riktigt stämde spelmässigt? Eller vad var det som att... För jag menar, du vet ju hur det fungerar. Brast det i spelartruppen, eller vad var felet?
Nej, grejen är ju att... Så som grabbarna spelade de sista 6-7 matcherna, var det egentligen flera år sedan som laget presterar så bra. Så att vart det gått snett är ju typ kravställningen är ju en grej, till exempel. Att förr fanns ju drivkraften eller tävlingshetsen då inifrån. Det var ju slagsmål på träningarna. Det var ju det som gjorde att vi också på matcherna spelade som vi gjorde. Så att det är nog... Ja. Det är jävligt många grejer som påverkar, men man får ju aldrig svaren i efterhand, så i och med att man inte kan backa bandet. Men kravställningen tror jag är en del, absolut. Mm.
Men du tror inte att det, eller om jag säger så här, tror du att Varberg inom ganska snar framtid är tillbaka i SSL?
Ja, det tror jag. Det tror jag.
Det finns fortfarande det brinnet i föreningen och just
ja, herregud. Hade det berott på engagemanget och inställning och så i föreningen, så hade det inte varit snack om det. Nu är det flera andra riktigt bra lag som spelar i Allsvenskan, så att det kommer bli knalltufft. Så är det.
Men du för ju innebandy på ett väldigt nära sätt. Jag upplever lite grann att i fjol gick det en liten trend i att det defensiva spelet verkligen, alltså att det gick vinnande att vara väldigt destruktiv och spela en defensiv innebandy. Nu känns det enligt mig som att det är tvärtom. Nu kommer Växjö, Mullsjö, Storvreta och Falun, alla som spelar en riktigt rolig innebandy. Visst känns det som att det har svängt lite grann?
Ja, men det är ju, och det här har vi varit inne på redan för några år sedan, att det är laget som ställer mest frågor till motståndarnas backar, alltså på ett sånt sätt att deras backar måste vara kreativa, kommer få jättefördel alltså. Och nu ser vi ju det, hur det blir idag. Det är, i dagens innebandy, det finns inte svinmånga kreativa backar, vilket gör att det också blir en hel del misstag, och det är skitkul att se hur vissa spelar nu. Jag tycker det är jätteroligt, och det är en fart och det är fläkt, och det är jäkligt individuellt duktiga spelare i alla de lagarna du nämner där. Framförallt Växjö är jag väldigt imponerad av. Jag tycker det Niklas Nordén har gjort det där är ju, ja, det är världsklass faktiskt.
Hur långt tror du att det räcker?
Ja, de kan ju mycket väl gå hela vägen. I en final kan ju allt hända. Nu ska de ju först och främst ta sig dit. Men jag blev väldigt imponerad tidigt det här året av Växjö. Just för att det är inte bara en eller två spelare. Utan det känns ju som Nordén kan skicka in en gubbe från parkbänken. Så gör han två kassar i SSL. Det är ju helt magiskt egentligen. Men ja, jag tycker de har en bredd som jag inte ser hos andra lag riktigt på det sättet. Alltså en bredd, nu är ju Falun har ju många mer namnkunniga spelare kanske, men i Falun är det är ju Galant och Enström och Emil som drar hela lasset. Det känns som att det är fler i Växjö som så att säga bidrar med energi helt enkelt.
Mm. Jag tänkte diskutera ett fenomen med dig, för jag har upplevt nu har jag ändå följt innebandyn, det börjar väl vara min sjunde säsong det här eller någonting, väldigt nära. Och det jag tycker att det är väldigt lätt att se ett lag som kommer som första årsfinallag att gå hela vägen och vinna finalen. För min känsla är att alla lag som går till final första gången, de är så inställda att innebandyn är en så pass ung sport. Det känns som att det laget som kommer dit första gången, jag vet Dalen när de var i final, de satt på presskonferensen dagen innan finalen och sa vi har inget att förlora, ingen tror på oss. Och jag hävdar att om man kommer dit med en sån inställning och säger vi har ingenting att förlora, då ger det ju ingenting att spela finalen. För då är man så inställd på att få vara på banketten och känna att man får stå i en final framför 13 000, där man inte är redo att spela matchen. Jag känner att det har blivit ett fenomen.
Ja, men jag håller med dig. Just den frasen som många slänger sig med, vi har inget att förlora. Eller,
jag avskyr den.
Jag blir så trött på den faktiskt. Och det är ju som du säger, då kan de lika gärna ta sina 3-4 öl och sätta sig och kolla matchen då istället. Låt några andra gubbar spela. Däremot så är det ju jäkligt svårt, för du måste ju, allting är ju första gången någon gång. Och jag minns när vi var och mötte Pixbo, jag vet inte om det var 0-2 eller 0-1 eller någonting. Och då kom vi dit och hade hela den här veckan innan finalen sett fram emot det och var ju såklart taggade, men det blev för mycket faktorer runt omkring som påverkade. Det var en jävligt stor arena, det var mycket folk, det var massa händelser innan match som påverkade. Vilket gjorde att fokus blev inte på själva matchen utan på mycket annat. Vi fick väl 8-2 i röven eller någonting mot just Gides gäng då. Och det lärde man sig mycket av på bara att ha varit där en gång. Det verkar onekligen som att många har problem med det, och det är ju fullt förståeligt. Men man behöver ju inte uttala sig som att vi har ingen press på oss. Utan, ja. Nej, det är svårt, men samtidigt så måste man ju försöka vända på det här och dra nytta av det. Är det någon som kan göra så är det nog Nordén. Han verkar ha tänkt på allt möjligt faktiskt.
Ja, men han känns som en ledare som faktiskt kan få sitt lag att hitta rätt fokus. Men just det där, Jag är ju allergisk av det här konceptet med att skjuta över press på andra och försöka ta bort press. Jag hävdar ju det att det laget som är bäst vill ha pressen, för att då vet man att man är bäst.
Ja, det är ju en rätt skön känsla att säga att vi kan ta favoritskapet, och det är ju få lag som kan göra det, men det är rätt gött att kunna stå för det. Jag vet något år när vi vann serien då, jag undrar om det var 08, så tror jag vi vann serien med 17-18 poäng eller någonting, och när vi går in i slutspelet så då är det ju självklart att man är favoriter. Men jag tror det var, om det var Svensson eller någon som hade ett uttalande där, att han såg det som ett stort misslyckande om vi inte vann hela skiten då. Och det vill man ju se oftare, att man sticker ut hakan lite grann.
Ja, men och jag menar, har man då vunnit serien med 17 poäng, det är ju en självklarhet att då, om du missar guldet, så är ju säsongen, då är ju en kaputt. Det är ingen som bryr sig om ett silver.
Nej, så är det. Och det är ju, ja, det är ju en värdelös säsong på så sätt att du summerar ju alltid när det är klart, så att säga. Så att det är ju sista matchen som avgör hur säsongen gick. Så är det ju.
Jag brukar alltid komma tillbaka till det här citatet som är ju så otroligt bra från filmen Moneyball, som är en verklig berättelse om Billy Bean som var i Oakland A's. Han sa det: nobody cares unless you win the last season of the last game of the season.
Nej, det är fan sant. Ja, men det är ju härligt, och någonstans är det ju det som vi behöver också i svensk innebandy. Det är ju, brottas ju med vikande publiksiffror och på många håll egentligen. Det måste ju vara så att man tar för sig lite grann även vid sidan om och väck då media egentligen med och sprida lite citat. Niklas Jihde var ju expert på det här. Vi flyttade ner till Schweiz samtidigt, och han hade ju något uttalande då i tidningen där jag kommer slå målrekordet genom alla tider. Och det är klart att de skrev om han fantastiskt mycket, och publiksiffrorna sköt ju i höjden för Grasshoppers också då när han kom dit. Så att där har vi mycket att lära. Många har mycket att lära av Jihde faktiskt.
Men just det där är ju någonting som jag ska faktiskt ta upp det. Nu kommer jag prata med Jihde, men han kommer ligga före dig i podden. Så det blir lite omkastning här. Tidslinjemässigt. Men just det är ju intressant hur lite... Jag tycker att innebandyspelare generellt är ganska dåliga på att sticka ut hakan. För att det är en så liten familj att alla känner varandra så väl, vilket gör att det blir svårt för folk att sticka ut hakan och vara kaxiga mot andra. Egentligen enda stället det funkar på är mellan Finland och Sverige.
Men det är sant. Det blir ju en du är ju lite kompis med alla i stort sett. Det är ju ingen som riktigt säger vad han tycker på det sättet, och det är lite synd.
Nej, det är ju en lite för liten familj för det.
Ja.
Men just det här med... För det är ju så lite som krävs egentligen för att man ska nå utanför sporten. Nu när Matte Samuelsson gick ut och sa det, att vi har landslagsspelare som spelar som arslen. Och det når ju liksom... Jag får ju kollegor som inte spelar innebandy på tisdagar med jobbet, som ändå är och läser och liksom, fasen vad kul det här. Det verkar ju brinna i slutspelet.
Ja, men det är just det jag menar, att man vill att någon går ut och sågar någon i motståndarlaget, eller typ att Ramirez har de stelaste handledarna i norra Europa eller någonting. Alltså just det här att man bryter av med ett citat som då cirkulerar rätt så bra i media, och alltså det räcker ju att några på Twitter snappar upp det, så har det fått en jävla spridning. Så att,
ja. Generellt är vi också och pratar ganska mycket om utveckling i sporten just nu. Har du något sån här på rak arm som du känner att det här är ett rätt steg för att ta för att utveckla sporten just nu?
Ja, jag har ju sagt i flera år det här att vi måste höja upp sargen bakom mål. Som det är nu så är det ju lite, så fort man skjuter ett backskott som missar mål så går den ju i stort sett över sargen. Och du tappar ju hela momentet med alltså den kraften det kan bli då i ett anfallsspel om du kan stå och banka bollar bakifrån. Och där tror jag vi ska göra någonting. Det känns lite clownigt att bollen går över sargen hela tiden, tycker jag då. Sen så finns det ju massa andra. Domarna måste få mer hjälp. Det är ju inte dåligt, utan det är ju katastrof i vissa matcher. Där finns det ju oändligt mycket att göra också. Sen så fattar jag med att det har med ekonomi att göra, om man ska tillsätta en tredje domare som, sitter typ som en tennisdomare och en stol som. Ja, nej, det finns mycket, Lars. Och det känns som att alla måste gå samman för att få till någonting. För det handlar ju om att dels locka folk till matcherna så att det blir ett bättre drag kring vår sport. Det är ju världens roligaste sport att spela, och det skulle väl kunna gå att utveckla så den blir än bättre, tycker jag.
Men just det här att de som är redan frälsta är ju så absurt frälsta. Det finns ju, ja, de som lever för innebandy förstår ju inget annat, och därför blir man ju nästan frustrerad. Jag är en relativt nyfrälst som verkligen har fått det till en ny kärlek i mitt liv. Ja. Och försöker jag att sälja in det till nya, men det är så pass svårt, för vissa saker går inte att försvara. Till exempel, ja, fotpasset nu har de ju tagit bort, det är jättebra. Ja. Det var ju för mig fullständigt pajasaktigt. Nickregeln, den är ju bara att skrota, så är det bara att stå härliga till.
Visst är det så, och det är samma med hopp, alltså, och inte få hoppa när man tar bollen. Ja, där finns det ju mycket att göra, men det... Det finns väldigt många kloka människor inom innebandyn. Som det är nu så drar man åt olika håll, för man tänker mest på sitt lag och sin förening, vad som är bäst för just dem.
Att det är den här klaffen mellan SI och förbundet som helt enkelt är för infekterad.
Ja, men det är ju också, vad fan, de måste ju jobba tillsammans. Det är ju ingen snack om annat. Så jävla stora är inte innebandyn att man har råd med att slösa energi och tid på och vara ovänner. Det är ju helt värdelöst.
Nej, men vad tyckte du om den där soppan? För det har ju verkligen blivit en soppa. Nu vet jag inte hur bekräftat det är, men det var ju till och med nu att det var någon som snod en webbadress av den andra, och det har ju varit den ena tvisten efter den andra.
Ja, nej, jag slutade väl att följa det för ett tag sedan. Så där. Men det är klart, när vi åkte iväg på alla de här elitkonferenserna och allting sånt, så det blir lite clowneri över det. Små frågor växer upp till gigantiska bara för att man lägger prestige i det, och vi ska inte vika ner oss och så vidare. Så att det, nej, jag tycker bara det är synd. Utan att gå in på några detaljer så får man ju kamma till sig och jobba ihop, så är det.
Men visst är det, jag är inte så där jätteinsatt i exakt problematiken, men det är en ganska allvarlig problematik just där med att det är en infektion mellan SI och förbundet.
Ja. Jo, men det är ju, och det har ju varit mycket, alltså det är mycket som är, det är klart det har ju varit problem i grunden, det har ju varit avtal med rättigheter och så vidare som är jävligt viktiga, det är ju tunga bitar, så att jag förstår ju irritationen då från föreningarna, för det är ju en massa pengar som vissa lag går miste om, så är det, så att det är klart det är en irritation, men jag tror ju ändå på i det långa lopp och sätter sig ner och löser det innan det blir för stort. Nu har det ju dragit iväg, och som sagt, jag har inte ens följt alla turer på slutet.
Jag kanske måste sätta mig ner faktiskt och kanske till och med föra en debatt här i offentligt rum mellan SI och förbundet för att få riktig belysning av det här.
Men ta på dig den medlarhatten där, Lars. Jag tror det hade varit gött att få någon som verkligen går till botten och allting, så att den kan du ta.
Jag påstår absolut inte att jag kan allt, men jag tror också att det kan vara bra att man får ögon som kommer lite utifrån, som har andra infallsvinklar från andra sporter på ett annat sätt.
Det är jag helt övertygad om. Så att,
sen finns det säkert de som kan smartare än mig. Men...
Jag tror inte.
Nu är du snäll. Gud vad vi stryk bara med hår.
Ja, gött. Ja.
Jag tyckte det var lite kul att Bult drev ju på här ganska bra. Han tyckte själv att han var lite blygsam och höll tillbaka sågningarna lite grann. Men han sa en rolig grej, Bult, efter det att vi hade avslutat vårt snack. Han sa det att jag ska ju också på SM-finalen. Helt ensam vill man ju inte stå i baren. Och det är väl helt sant det. Men härligt snack med Bult. Och det lyser igenom en passion från Bult som jag respekterar något enormt. Jag hoppas verkligen att ni som har lyssnat på det här poddavsnittet, att ni delar det så mycket ni kan. Ni sprider det i era kanaler, men framförallt kanske vi tar debatten att hur ska vi utveckla den här sporten, för det har ju kommit siffror som pekar på att det kanske inte går framåt alla dagar, och kanske är det inte så att vi bara ska peka på varandra, vad går rätt, vad går fel, kanske är det helt enkelt så att vi ska sätta oss ner, de som faktiskt verkligen vill föra det här framåt, och på något sätt måste det ske nu, det måste ske en förändring. Innebandyn måste ta större plats. Fler måste hitta till innebandyn. Fler måste kunna få upp den kärleken för den här sporten som ju vi redan har. Vi måste välkomna fler tankar. Vi måste välkomna fler människor. Tack så mycket för mig. Vi ses inom kort.